Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkomna till den här frågestunden, Question in America, som vi har som efterföljare på vår serie om valet 24. Jag, Henrik Thorsson och Klaus Stolpe, hej på dig.
Ja, hej.
Och vi ska prata lite grann om det här med USA som stormakt och världspolis idag bland annat. Det är förstås viktigt att nämna någonting nu först om det här debaclet igår i ovala rummet när det blev lite bråk mellan Zelensky och Trump och Vance, och det är ju helt tumultartat nu i media när vi gör det här. Men det här med att man bråkar liksom inför kamerorna med en amerikansk president tillrättavisar en gäst och en gäst säger emot och det blir sån här köksgnabb, alltså gnabb är ju det där beskrivet som, är det vanligt? Har det hänt någonsin? Kan du minna dig en sån här heated thing i, liksom ute i det öppna på det här sättet?
För... Ja, jag tänkte ju så, ute i det öppna väl det här en nyckelfras här, för att det känner jag inte till. Säkert kan, alltså då, bakom lyckta dörrar så vet man ju aldrig vad folk, vad eller hur folk pratar, men då det är inför kamerorna så är det liksom ganska tillrättalagt och allt sånt, men att vi vet ju liksom att Trump är svag för det här med effektsökeri och allt sånt, och hittills har det ju nog varit så att vad han än gör så de som ogillar honom så ogillar honom mera, och de som gillar honom tycker att ja, men att det är bra att någon säger ifrån. Jag tror väl att i något skede måste man väl börja komma till vägs ände där, att jag var i andra sammanhang inne på att hur länge liksom håller hans eget läger ihop, börjar man se skillnader sen i att det sjunker i de här approval ratings eller att han får egna kongressledamöter mot sig eller något sånt.
Både approval ratings, alltså popularitetssiffrorna, och frågan om kritik inifrån så att säga och från kongressen ska vi återkomma till här. Men att den här händelsen, du håller ju på med kalla kriget och du har ju också hållit på med första världskriget tidigare när det gäller de kurser du håller på med. Så att den här ordningen då, när det gäller liksom en ordning som vi är vana vid, det blir ju det att det här är en ny ordning, och det var, hade ju hänt redan före det här mötet. När det gäller då händelsen i Sarajevo, då är det någon som nu snabbt har kopplat den här händelsen igår och ser paralleller med mordet i Sarajevo. Vad skulle du säga? Dels, vad var det för ett mord, och hur rimligt är det redan nu att säga någonting på det sättet?
Ja, den där typen av paralleller så brukar jag inte liksom ge speciellt mycket för. Alltså det som åsyftas här antar jag då är 1914 då Gavrilo Princip, en serbisk nationalist, skjuter ihjäl Franz Ferdinand, alltså den här tronarvingen i Österrike-Ungern, och sen då så leder det ena till det andra, och så bryter första världskriget ut. Men att det är ju alltid när folk har ganska låg tröskel för att liksom göra tolkningar av det där slaget. Vi brukar alltid säga att historien upprepar sig, och det gör den ju aldrig. Varje mönster finns, men att varje händelse är ju unik helt enkelt.
Ja, men det här med att ledarna i Europa bland annat nu gick ut ganska fort efter mötet. Jag tror att det var bara inom en timme efter mötet, och uttala sitt stöd till Ukraina. Macron och Keith Starmer, som ju just har varit hos Trump, de var kanske lite mer diplomatiska, medan andra var väldigt direkta, som Tusk till exempel i Polen. Är det rätt av ledarna, tror du, i Europa att gå så snabbt ut och visa sin partiskhet, på ett vis ju lite mot Trump här? Vad tror du om det?
Ja, spontant så tycker jag väl det helt enkelt, för att jag menar, kollektivt så börjar man väl ha fått nog av kan, och redan före det här debaklet, vi kan gå backa några dagar alltså före den här utskällningen, så då, då tyska valet var klart, så att han som blir då Tysklands nästa, rimligtvis nästa förbundskansler, så gick ju också ut i ganska starka ordalag och konstaterade att det, vi kan ju inte lita på det där gänget längre.
Mm. Nej, och Merz alltså gick ju också ut i natt och stöttade Ukraina. Men när det gäller ledare då, som Kallas säger då, EUs toppdiplomat för detta ledare för Estland, när hon säger då vi behöver en ny ledare för västvärlden, i hennes reaktion, vem skulle kunna vara den ledaren? Jag har faktiskt en tanke om det, måste jag säga.
Ja, jag vet inte riktigt, men att om man nu tänker statschefer, så det är liksom Tyskland och Frankrike är de här starkaste, men sedan om man ett och tre börjar tänka sig i termer av EU eller någonting sånt och plocka något toppnamn därifrån, så att det är ju det får väl framtiden utvisa i sådana fall. Utan jo. Att jag nu sitter där och prickar ut någon.
Nej, men det tar ju emot för oss som gör serier om USA och presidenter att så att säga tänka oss att det är någon annan som blir världsledare. Men jag måste säga att Macron imponerade på mig under veckan när han var i Washington. Och sen har han ju faktiskt samlat ledarna då ganska snabbt efter att det där ödesmättade Münchenmötet var för några veckor sedan. Så jag tänker Macron är ju ett bra namn här.
Ja, men där är en sån grej nog att om man ser på hur det här stödet har varit konkret för Ukraina från olika länder, så Frankrike så har liksom där med mycket snack och lite verkstad, de har alltså stött det här konkreta stödet har varit väldigt lite. Jag blev väldigt förvånad. Jag ber mig inte upprepa de där siffrorna, för det är liksom ett halvår sedan jag såg det där, men att jag tänkte att jaha, men du vet, det är en sån där grandeur då man uttalar sig och så vidare, kanske typiskt franskt om man vill vara elak eller något sånt, men att det som kommer rent konkret, så och jag menar, stora ord hjälper inte Ukraina ifall inte kommer någonting annat.
Nej, just det. Men du har ju haft och har flera nu framträdanden för olika föreningar i våran trakt Österbotten. Och dessutom har du många vänner, så att jag menar, du får väl en del frågor nu. Det upplevs ju som lite kaotiskt. Varför frågor får du? Dels av de du pratar med och vänner och så här.
Det är väl rent sånt där allmänt. Jag tror väl nog det är sånt som folk diskuterar överlag. Allt från är Trump inte riktigt klok, eller liksom, i vilken utsträckning är han någon slags envåldshärskare, och framförallt är det så att vad kommer att hända, och där är väl min spåkula knappast bättre än vad någon annan säger.
Nej, men det är ju omöjligt. Men alltså en sak som jag har tänkt på, det är att ibland så hör man liksom att ja, men det här försökte han också i sin första period. Så det känns som att på ett sätt är det inte så märkvärdiga saker. Det är saker som åtminstone han har försökt tidigare, men då hindrades han. Jag menar, han var inte lika energisk i det fallet. Men det känns som att kanske det är så att det inte är så överraskande många av de här sakerna. Det är bara att det sker väldigt mycket, eller?
Vi diskuterade ju den där podden vi hade, så frågade du en gång att kan man ändå tänka sig att det sen inte är så stor skillnad vem det är som vinner. Ja. Så det är ju nog stor skillnad, därför att han är, de är partierna och presidentkandidaterna är så vitt skilda jämfört med tidigare, så att det där snacket om att det spelar ingen roll vem som vinner, så håller ju inte streck här, men att nu kunde man ju förvänta sig att han skulle gå an i ullstrumporna, men kanske nu inte riktigt med den här intensiteten som han var. Och sen så nu tycker jag ju att det är mycket, eller åtminstone för mig personligen, så känns det nog ändå mycket mer turbulent än då han tillträdde förra gången. Men att ta nu en sån här mycket uppseendeväckande grej, att ett och tre går han ut och säger att det är Ukraina som har startat kriget mot Ryssland. Alltså det ska mycket till för att Donald Trump ska överraska mig längre. Men att det där hade jag inte riktigt väntat, att det kommer den där typen av utspel som ju... Ja, så han får ju skylla sig själv om folk börjar uppfatta honom som helt virrig. Och bara en sån sak att nu var det ju val i Tyskland och Kristdemokraterna drog längsta strå, och jag antar att det är de som kommer att bilda regering, och den här då troligen tillträdande förbundskanslern då så konstaterar ju liksom då valet var klart att vi är i en annan situation, att förr har man som förlitar sig på att USA ska finnas där och som någon garant och hjälp och stöd och sånt, men att den biten får man ju börja glömma bort här, och det är ju ganska anmärkningsvärt att snacket går i de banorna, och jag menar, man kan ju inte anklaga honom för att säga någonting väldigt konstigt, för att det är väl ganska rimligt att han och många annan upplever det på det viset.
Mm.
Och för övrigt, du sa här att jag var ju och framträtt på många, många ställen, och då var det, eller många och många, men lite här och var, jag var ju och lovade bort mig till en del pensionärsföreningar och sånt. Jag har ingenting emot det, givet att de inte förväntar sig att man ska tala om någonting som man hamnar och lägger ner en vecka av förberedelse på. Men att det var en äldre farbror, och som jag säger äldre för att han var pensionerad, men att, alltså inte för att han var pensionerad, men att han var för 1930 den där karen, och
han
har varit pigg för sin ålder, så att han fyller 95 i år om inte han har fyllt den. Och han sa att nu som han liksom under sin uppväxt vant sig vid att USA är någonting som finns där som någon slags livboj, vare sig man har tänkt på det eller inte, men att inte upplever han ju det längre inte.
Nej, precis.
Ja, men... Det var väl ganska bra summering av intryck som jag tror att många har, men den här kan hade ju dessutom ett längre perspektiv, liksom för rent personlig del naturligtvis.
Men om vi tar den frågan då, kring USA som en slags världspolis eller ordningsmakt i världen, hur var det nu igen? För vi i vår serie Mr. President, där har ju du nämnt den här utvecklingen allt från början, när det här kom liksom mer och mer och när det inte var så aktuellt och så vidare. Så om man tittar tillbaka till när USA kom till, när blev det liksom första gången som USA fick någon sån här ansvar som var liksom större än de egna staterna, så att säga, skulle du säga.
När man talar om den här Monroe-doktrinen, men det var ju mera snack än verkstad, det var då James Monroe var president där kring 1820, så han sa ju då att nu ska vi inte låta europeiska stormakter ha någonting att göra i den här världen längre, så att det var ju en hälsning då till allt från ryssar ute längs västkusten till potentiella konflikter med britter eller fransmän. Och så vidare, men att det var ju mest en term på den tiden som dammades av kanske under kalla kriget. Men ska vi nu säga, ta nu det där spansk-amerikanska kriget där alldeles strax före det förra sekelskiftet, alltså i slutet av 1890-talet, så då gjorde man ju slut på Spaniens tid som stormakt genom att chasa bort dem. Alltså från Kuba primärt, men att det gjorde ju också att de försvann från Puerto Rico och Filippinerna och några andra ställen i samma veva. Men sedan har vi ju också den här situationen som förstås geografiskt sett ganska fjärran för oss. Alltså det vill säga då man la sig i vad som skedde i det här olika delar av Latinamerika, det vill säga att om det fanns ett land där det fanns starka amerikanska affärsintressen, så om det var någon regim då som började hota med att höja skatter eller någonting sånt, så var man ju, hade man ju ganska låg tröskel att åka iväg och putta bort den presidenten eller generalen och sånt och ersätta med någon mer USA-vänlig. Och redan före det spansk-amerikanska kriget så var det ju något gurgel på Hawaii i början av 1990-talet. Jag tror inte att vi har diskuterat den saken i den här Mr. President, för att...
Nej, faktiskt.
Men där var det ju någon prinsessa som blev störtad. Behöver mig inte säga vad hon hette, för det var ganska många stavelser och diftonger i det där namnet, men det spelar ju ingen roll. Och den som då lades in som president på Hawaii på 1890-talet, alltså innan USA formellt liksom annekterade och det blev sedermera en delstat 1959, så han hette Dole till efternamn, och det är väl kanske... No, han ska väl inte lastas för att efternamn, men det är ganska symptomatiskt, för att det är ju alltså ett namn som vi ser på ananasburkarna. Och det var alltså inte han som var den där ananas miljonären, men det var hans typ kusin eller bror eller någonting i den där stilen, så att nu fanns ju där någon form av intressen åt det hållet. Men sedan under kalla kriget, så då har vi ju, ja, det är liksom Chile, Guatemala och diverse andra ställen som jag faktiskt ska föreläsa om de närmaste veckorna, för jag har en ny kurs på gång som heter Kalla kriget. Den är inte ny, det är väl den kurs som jag håller flest gånger, men att den startar här, den kommer att pågå från en månadsskifte februari-mars till början av april helt enkelt. Så jag får damma av kunskaperna om Monroe-doktrinen i Latinamerika där. Kuba är ju det där mest intressanta landet, så innan Castro tog över, som en motreaktion mot att amerikanerna var där och hade det där landet som något privat nöjesfält ungefär.
Mm, just det. Men hur är det med opinionen i USA och folkets vilja att USA ska vara en sån här världsmakt? Jag tycker vi diskuterade att det är lite grann vacklat av och till exempel efter första världskriget så blev det mera motstånd mot att vara världspolis, och sen, jag vet inte, sen under kalla kriget kanske det var självklart att man var för det eftersom man kände att Sovjet var så stort hot och så.
Jo, då kom ju den där kommunistskräcken, men att mycket riktigt att under den här mellankrigstiden, så mellan första och andra världskriget, så då var ju speciellt republikanerna var väldigt, väldigt isolationistiska av sig, och Woodrow Wilson då, som var president från demokraterna under första världskriget, så var ju väldigt mån om att, vet, få igång nationernas förbund och sånt, och bland gemene man så var det som att, men snälla, kan vi bara få vara i fred? Så att demokraterna var väldigt försvagade där under mellankrigstiden fram till Roosevelt. Men sedan då så drogs man ju in i andra världskriget, och sen efteråt så blev ju det här kommunistspöket ett ganska effektivt vapen för att folk då skulle uppleva och uppfatta att nu får vi liksom skärpa oss, för att vi lever i en så pass, ja, global verklighet, så att vi kan bara inte låtsas om att omvärlden inte existerar.
Men så det här nu då, om man tänker att Trump och hans vicepresident och andra också är liksom inne på att vi ska inte bry oss om Europa nu, vi ska kanske bry oss i så fall mer om Asien, men att vi ska inte ha något krig på andra håll och så här. Så det är inte helt det är inte en jättekonstig tanke egentligen.
Nej, det är det väl inte, för att ska vi säga, så länge Sovjet var Sovjet så var det ju ett så konkret hot mot USA. Nu kanske man inte upplever det på samma sätt att Ryssland hotar primärt USA. Däremot kan USA hota, eller Ryssland hota USAs allierade i Europa, men att Trump själv så visar ju att han inte bryr sig nämnvärt i den saken och kommer med sådana luddiga uttalanden om att vid behov så kanske man måste ta till vapen för att ta Grönland från Danmark och sånt. Och jag menar, de är ju bägge med i NATO, för att nu ta en liten detalj här. Jag menar, NATO är väl till för att man ska försvara varann och inte anfalla varann. Och enda exempel jag nu kommer på, när två NATO-länder ska hamna i luven på varandra rent militärt, så måste ju vara den här konflikten om eller på Cypern i början av 70-talet, det vill säga Grekland och Turkiet.
Just det, ja, det är ju så. Men för det är ju märkvärdigt att det som att Trump, det kliar i fingrarna, han kan ändå inte låta bli att tänka nya territorier och då kanske till och med militära insatser någon annanstans. Jag menar, nu är ju det här aktuellt med ädelmetaller eller speciella metaller i Ukraina som han vill erövra. Och, då, och liksom, och tydligen finns det inte så många sådana, men det är ändå något han vill ha. Och då blir det plötsligt, vänds allt det här plötsligt, att om han får en sån deal, då blir ju plötsligt att ha soldater på annat håll aktuellt. Så det är väldigt omvänt egentligen. Jag vet inte.
Ja, det är ganska anmärkningsvärt mot vad man är van vid.
Ja, men vi får se världspolisfrågan om det som vanligt med Trump också då, att man vet inte om det han säger är sant och om han gör det han säger. Vissa säger att man ska alltid lita på vad han säger, för han gör det sen. Men så vet vi också att han säger så mycket så att vi vet inte om han faktiskt gör det sen. Men många tror ju att man ska ta, men många anser ju tydligen att man ska ta honom bokstavligt, så att jag vet inte.
Ja, det är omöjligt att säga för att, men å andra sidan bokstavligt, ja det kan man väl göra, men att då han säger en sak en dag, en annan sak en annan, så ska man ta
Dessutom.
allt. Om man, men det tyder ju på att det är liksom, han är liksom lite för impulsiv för min smak, om vi säger. Det där var det mest diplomatiska jag sagt.
Nej, men det är det där skjuta sig, lägga ansikte, att
Ja, precis.
han fire ready aim liksom i fel ordning. Men
Ja.
hur är det här med att han då sa det om Ukraina, att det var Ukrainas fel att kriget började, eller var Ukraina som startade kriget, och dessutom Zelenskyj diktator och allt vad han har sagt.
Ja,
Så
men precis. Det har vi ju en annan sak. Han påstår ju att Zelenskyj bara har 4% stöd i opinionsmätningar. Varifrån har han fått en sån siffra?
Ja, precis.
Alltså, jag menar, är det Putin som har sagt åt honom? Ja, troligen.
Jo, det
Och så
anser
går det
ju
väl att
många att det är så.
tro på det. Men det finns det ju som någon slags belägg för en sån där, utan det är bara något som han drar till med.
Jo. Nej, men att då, när man tänker på att han säger sådana saker, då blev det ju lite annan rörelse, tycker man, i debatten, att det blev mer och mer kritik, men det är långt ut i kanterna. Och det som är förvånande hela tiden, egentligen allt sedan om valet började då, och själva valkampanjen började med Biden, som du påpekade, att demokraterna hade inte tänkt igenom sin strategi, att de var handfallna, det var dåliga beslut från demokraterna, och nu är de också helt tysta liksom. Man hör ingenting, ingen kritik, finns ingen som tar upp. Det kanske har ändrats lite nu, men ändå inte märkbart. Vad beror det på?
Alltså jag vet inte. Det här är väldigt amatörmässigt av mig, det inser jag, men man börjar ju som fundera att, eller inte vet jag om det är amatörmässigt, men jag vet inte om jag tror på det själv. Men att, är de sådär handfallna, eller är det en medveten strategi att de tänker att vi behöver inte gå in här och slösa krut på det där för att han tar koll på sig själv eller sin popularitet själv. Jag vet inte, men å andra sidan så jag tycker inte att det skulle ligga i den amerikanska politikens natur.
Nej, visst. Och de måste ju tänka på att få uppmärksamhet inför nästa val också.
Jag menade att alltså man tycker väl att ja, då är ju frågan att ska man gå ut och säga att ja, att kära ni alla som röstar på Trump, att är ni nöjda nu då? Eller ska man låta dem komma fram till det på egen hand och konstatera att det här var ju kanske inte så bra?
Nej, det är ju en bra strategi förstås, men samtidigt så, det känns ju inte som de har någon ledare i Demokraterna, trots att det valdes en ordförande i partiet för några veckor sedan.
Det ordförande i ett parti i USA så har inte alls den där samma rollen som de har, som vi är vana vid helt enkelt. Det kan vara mer som någon slags jämför med någon verksamhetsledare i en idrottsförening eller något sånt.
Men hur går det till? Vem tar bollen? Vem kommer att bli? Hur tror du att det kommer att utkristalliseras då, om det ens kommer någon alls?
Ja, jag tycker den som är gruppledare i det här liksom representanthuset och senaten, så de måste ha en viss roll naturligtvis, men också sådana som fikar efter presidentposten gång, så borde väl det här ta bladet från munnen i något skede, tycker man.
Men är det så att om någon bestämmer sig, nu ska jag ställa upp i nästa val, och dröjer ju tills det kommer, men blir den då naturligt en möjlig ledare? Så det avgörs egentligen av presidentvalskampanjen vem som blir ledare för
Ja,
Demokraterna?
i det skedet, men att här tidigare så bo, här innan dess så skulle man kunna tänka sig att den här Hakeem Jeffries skulle, alltså den här gruppledaren i representanthuset, kunna synas lite mera.
Ja, vi får se. Det är ju en förändring som har skett nu. Vi tittar ju framåt mot de 100 första dagarna, och nu är det 30 drygt dagar som har gått bara. Men det är en liten förändring med det här med Ukraina, som gör att det kommer upp lite grann annan, i alla fall från folket, att det är många så här möten där människor är arga i alla fall. Också uppsägningarna och allt det där som sker inne i landet. Men republikanerna är ju också helt, de bara säger ja och röstar med, och någon röstar mot, men väldigt lite. Alltså, varför har de ingen kritik att komma med mot Trump alltså?
Det är klart att de som är måna om sitt politiska skinn, ifall det finns ett sånt uttryck, så de gör klokast i att hålla klaffen så länge Trump ändå ligger på en uppemot 50% i de här approval ratings. Men det som jag ju då har varit inne på förr också är ju det här med att hur länge håller det då, för att i något skede så jag menar även en president som är mindre impulsiv så kan ju ha svårt att hålla ihop sitt eget parti.
Mm.
Och kan man ju framförallt tänka sig att sådana som då tänker att de inte vill ställa upp för omval 2026 ifall de är representanthus eller på de två sista och i senaten, det vill säga sådana som valdes 2020. Så att jag tror ju att där kan det ju nog vara sådana som börjar reagera för att de vill på något vis rent få sitt namn i historieböckerna. Det märker man ju redan på den här
Mitch McConnell.
Ja, men precis. Alltså, att sådana som liksom konstaterar att jag ska ändå inte vara med någon mer, så att man behöver bry mig i det här. Det är ju en annan sak med någon sån här som är i typ 40-årsåldern och siktar på en ministerpost och kanske vill bli president sen någon gång. Att den personen så har jag väl, det är väl lättare att förstå att den personen har en högre tröskel att börja opponera sig allt för mycket mot Trump så länge Trump har den där. Men sen kan det ju svänga ordentligt att om luften går ur det hela så kan det plötsligt få en det här en våldsam opinion. Säg nu att det är 1-3-20 stycken i representanthuset som får nog.
Ja, precis. Ja. Nej, men det är ju, ja, det kan hända mycket, för inte mycket händer på den där fronten, så vi får se. Men det här...
Nej, men det är liksom för tidigt än att du sa att i de 100 dagarna har ju, man brukar tala om det här med att efter 100 dagar så kan man se liksom vart det lutar för en president. Det har ju bara gått lite, en tredjedel av det nu. Att det är liksom en månad av 48 som har gått, så att det är mycket ositt här än.
Men ändå så kom det popularitetssiffror då, och vad kan man säga om dem? Och det var någon spådom av vår vän, den här It's the economy stupid-karaktären också, som du skulle
berätta. James Carville. Ja, alltså grejen är ju det att det här, det som folk gärna gör, journalister framförallt, är att peka på någon enskild sån här mätning med popularitetssiffror, men att till saken hör att fortsättning, det är 49% i genomsnitt nu som ifrån de här mätningarna på senare tid som tycker att Trump gör sitt jobb väl, och det är ungefär där han ska ligga också, så att säga. Att det var, han har varit 51,5% är det högsta han har haft, så att det har ju inte ändrat mycket. Men att den här James Carville som är en frispråkig man och påfallande ofta så håller jag med vad han säger. Det kan ju vara ett mått på att han är idiot i och för sig, det får vara en bedöma själv, men att han har ju gått ut med att han tror att om en månad redan så kommer det att ha skett stora förändringar. Nu ska vi komma ihåg då att han är demokrat i själ och hjärta, men han är inte någon sån här politiskt korrekt eller woke eller någon sån här vänstermänniska, men han liksom betonar gärna sunt förnuft, om vi säger så. Och han har sagt att han tror att det här kommer att ändra inom en månad redan, och det är ju en ganska vågad spådom. Men det som han pekar på var att i någon sån här approval rating, så då vet jag ju inte, alltså popularitetsundersökning, så att bland yngre väljare så skulle stödet för Trump ha sjunkit ganska ordentligt, att det är som ner under 40%. Om det då är i snitt av olika undersökningar, att han bara pekar på en, men han menar att det är ju de som sen gärna syns och hörs också och kanske går ut och demonstrerar och så vidare, så att det kan helt enkelt ta och stöka om lite.
Men
det får ju stå för honom, men att jag tycker att det brukar alltid vara intressant att ta del av vad den där kan säger i olika intervjuer och bloggar och vad han nu sysslar med.
Men det att det sjunker för en president i början är inte helt konstigt.
Nej, jag vill säga inte, men att det brukar väl ändå vara så att i början så finns det ändå någon form av smekmånad med väljarna, och konstaterar att ja, men kanske det här ska väl gå vägen då i alla fall, och sedan börjar det sjunka. Sedan då, inför nästa val, så brukar det, ifall det är en som kan ställa upp på nytt, vilket ju inte faller med Trump, så då brukar det kunna öka igen, för att då blir det som konkretis, då börjar man tänka i en annan bana, att jaha, men att då man vet att man börjar se konturerna av vem det kan bli istället, och man konstaterar att ja, men den där är ju ännu sämre, så kanske man tycker att den här sittande presidenten är ganska bra i alla fall. Nu är ju inte Trump med någon fler gång sedan, så att den aspekten faller bort i det här fallet.
Men man får se lite på sikt då, de här mätningarna om approval rating, som vi kallar popularitetssiffrorna. Det är svårt att säga för mycket.
Jo, men jag tycker det brukar vara intressant att följa med det där, för att man kan liksom se de där trenderna.
Men det där med att han då inte kan bli president igen, det har ju också kommit frågor om det. Han har ju lite antytt att han skulle bli längre och så här, och sen... Och han är ju ganska gammal då och så vidare, men det är ju ganska omöjligt för honom, va? För att först och främst sen Roosevelt, så har du ju berättat då att det går inte, att man sitter bara två perioder, eller hur?
Ja, man kan vara president i 10 år, det vill säga om en vicepresident tar över, då det är mindre än halva mandatperioden kvar, så är det ju mindre än 2 år. Så att den personen kan ju ställa upp det 2 gånger till och vara president i högst 10 år. Men att få bli vald 2 gånger och därmed jämt. Och en grundlag är ju... Alltså det är väldigt svårt att justera den där grundlagen i USA. Den är ju en helig skrift, trots att den är otroligt föråldrad. Så jag menar att du ska... Nu tar jag ju minne, så jag hoppas jag inte säger fel. Men det är nog så att det ska vara... Om det kommer ett tillägg till konstitutionen eller grundlagen, så är det någonting i stil med typ 2/3 av både senaten och representanthuset, och sen ska det ännu till godkännas av 3/4 av de enskilda delstaterna. Och det finns ju inte en chans att något sånt där ska gå igenom.
Nej, det är en lång process också dessutom.
Jo, rent tidsmässigt så brukar det ju ta länge då något sånt där ska...
Men så det är varför Roosevelt kunde vara flera omgångar. Så det var krig då, det var speciella omständigheter. Men egentligen var det för att det inte fanns...
Om det var krig eller inte, utan den där bestämmelsen fanns inte då. Den kom 1951, alltså. Att man,
men det var en praxis, men det fanns ingen...
Det var en praxis, men det fanns ingen regel om det före 1951. Så att, och just i och med att en lag inte tillämpas retroaktivt, så att det betyder att Truman, som då var president, som från 45 då Roosevelt dog, och sen vinner han 48, så han skulle ju de facto ha fått ställa upp
igen. Ja, just det.
Ja, precis, för att det gällde ju inte honom. Han skulle ju ha varit chanslös, för han var inte så populär då han lämnade presidentposten. Koreakriget hade gått i stå och så vidare. Men alltså rent formellt sett så skulle han kunna ställa upp hur många gånger som helst.
Ja, jag förstår. Men hur var det med det här, alltså, som Putin, för det var en senator eller kongressledamot från republikanerna som var intervjuad och sa att ja, men det kan ju tänka om Trump kan ju göra som Putin, att han hoppar av ett tag och blir vicepresident och byter med Vance, och sen när han kommer tillbaka så har han en ny chans. För då kunde ju Putin göra så för ungefär 10 år sedan, att han var liksom hoppade av sin post, och när han kom tillbaka fick han möjlighet att sitta igen längre period. Och det var till och med en från kongressen som sa det här. Så det var ju...
Ja, men vi visar ju på att det finns idioter i den amerikanska kongressen, om vi säger det så.
Ja, för varför går inte liksom det?
För att, jag menar, folk är inte riktigt kunniga alla gånger. Att det var en i kongressen som jag trodde ju inte mina ögon för ett antal år sedan. Han var från Alabama, vilket hördes ganska tydligt på hans dialekt, kan jag tillägga. Okay. Dessutom, så han tyckte ju att muslimer inte skulle få ställa upp i kongressvalet. Men att han betonar ju att han har ingenting emot muslimer, men att eftersom man ska svära eden på Bibeln, så blir det ju så konstigt eftersom man inte använder Bibeln. Och den journalisten sa ju att, det var ju direktsändning i CNN, och den journalisten sa, men alltså, inte måste man ju ställa svära på eden på Bibeln. Ja. Nej, det måste man inte. Ja. Och, men varför tror du? Ja, för att Trump svor president eden på Bibeln. Yes, that's because he's Christian, sa den där TV-reportern. Och ögonen bara, jag menar, jag kommer aldrig att glömma det där inslaget, för att redan det sättet som den där Alabama-killen sa Babel! Alltså det var liksom att han var helt fascinerande. Ögonen började snurra i skallen på honom då. Den här journalisten förklarade som man ska tala med ett barn att men snälla vän att nu vet jag att Trump svor sin presidented på det här han Bibeln, men det beror på att han är kristen.
Just
men att han måste inte göra det.
Nej.
Dessutom den där Tulsi Gabbard svor ju, då hon kom med i representanthuset så hon svor ju den på den där Bhagavad Gita, för hon är ju, hon hör till den
religionen. Ja, just det.
Så att, bara för att nu ta exempel, hon är den enda jag känner till som har gjort det.
Mm, just det. Ja, intressant. Men en sak som kan hända då i alla fall, det är att han byter ut alla människor som finns överallt så att alla är Trump-vänner, och sen kan de ändra reglerna hur de vill. Det är så han håller på i alla fall hittills.
Han kan ju byta ut de som sitter i kongressen.
Nej, kanske inte ännu. Men hur är det med det här med att byta ut tjänstepersoner som generaler eller chefer för olika verk och så vidare som har tillsatts av den föregående presidenten? Är det liksom ändå kutym att i någon mån gör man det som ny president? Man plockar ut dem som inte är ens egna så att man kan få sätta in egna. Även om de just är tillsatt och kanske ska sitta i 5 år egentligen. Så
Jo. Alltså, andra med generaler, de utsätts väl av militären antar jag, men liksom alla ambassadörer och sånt så byts ju ut, så att det blir ju omsättning på alla ambassadörer. Jag menar om makten går från ett parti till en annan så princip alla ambassadörer världen över så byts ju ut helt enkelt.
Mm,
man offrar ju en hel del kontinuitet den vägen naturligtvis.
Mm. Ja, det är väldigt turbulent och spännande hela tiden och underligt. Vad tror du om närmsta 60 dagarna? Är det liksom lugnare ner sig lite eller vad tror du?
Ja, det som jag följer med mera än sådana här gallupar och sånt, så att om man skulle hitta några sprickor bland republikanerna i senaten och representanthuset, för att det är liksom där som jag tror att det kan hända saker och ting. Just i och med att det är så speciellt i representanthuset 220 mot 215, så du vet det behövs inte många som stannar hemma från en omröstning eller röstar blankt. De behöver inte ens rösta på demokraterna. Mm. Men att nu, en sak som när Carville tog upp så var ju att följa med vad som händer då de ska slå igenom en budget i kongressen snart. För när Mike Johnson är talmannen som vi har talat om en hel del faktiskt, fast vi nu kanske inte normalt sett är så intresserade av vem som är talman i representanthuset, men där är det så turbulent också. Mm. Så att han tycks ha svårt att hålla ihop ledarna där. Mm. Så att om vi ska se på en konkret sakfråga vad man kan, jag påstår inte att det kommer att gå så, men att det kan bra hända att de får, så att det kan ni lägga på minne att se det utan och sådana budgetförslag ska röstas igenom. Det är kanske inte sexigaste frågan som finns inom politiken, men att den är ju liksom det oaktat en av de viktigaste, och där kan det vara ganska tajt.
Mm. Som amerikanerna säger, I'm not gonna die on this hill, så man väljer det slagfält som man vi satsar på. Det här kan vara ett av dem för demokraterna. Vi får se.
Ja, och då det här andra kan det ju också vara att vi säger nu då att Musk då lägger in och sånt här, att ja, vi ska ta det här USAID eller som nu är det ett väldigt tydligt exempel. Att säga nu att folk i kongressen tycker att men vi ska inte tjäna ner så där mycket i det. Vi vill ha det kvar, och då blir det julafton för demokraterna.
Mm, det som finns kvar utav det. Men vad ska du göra? Har du något mer framträdande framför dig nu som du ska till?
Nej, egentligen inte. För att nu ska jag köra igång då med den här kalla kriget-kursen.
Mm.
Det är ju en kurs som jag nu har, jag undrar om det finns någon kurs som jag håller fler gånger än jag håller okay. Den har funnits med i många år. Helt enkelt, och den är rolig att hålla, den är ganska lätt att göra intressant, inbillar jag mig, så att det är visst fokus på det faktiskt.
Så inga pensionärer som drar i dig just nu?
Nej, inte för tillfället, jag har nog några tillfällen kvar, men att det ligger längre fram.
Men okej, vi avslutar för idag. Vi återkommer med en frågestund längre fram. Skicka in frågor till oss. info@totalmedia.com info@totalmedia.com. Totalmedia stavas med TH. Den här händelsen i ovala rummet när Zelensky och Vance och Trump blev gramse och tjafsade med varann, den har ju skapat enorma rubriker, och vi får ju naturligtvis återkomma till det också längre fram. Men vad betyder en sån här händelse för Finland och Sverige, tycker du? Är det lite grann, är vi utanför den där sfären på sätt och vis, eller är det akut läge för oss, eller hur tror du?
Ja, vad som är akut läge, men det är ju, jag har ju den här uppfattningen klar att liksom låter man Putin vandra över Europas karta så vet man ju inte vad som händer. Detta sagt utan att nu vilja skrämma slag på folk, men jag menar, det är en orolig tid vi lever i.
Och men man kan väl säga att de är ju upptagna i Ukraina nu, Ryssland, så det är ju inte imorgon dag kanske de kommer.
Nej, men i alla fall alltså. Om vi säger så här att om Kiev skulle ha fallit efter 3 dagar så då undrar jag vad som skulle ha hänt sen.
Ja, precis. Ja. Ja, tack för idag, Klaus Storpe. Vi får tillfälle att återkomma igen längre fram.
Ja, tack.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.